Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Varmt välkomna. Vi kan väl börja med att säga stort grattis till FC Rosengård. Vi har svenska mästaren. Jag behöver inte längre fråga, är det här avgjort nu? För nu är det. Två omgångar kvar att spela. Rosengård leder med 7 poäng och har säkrat SM-guldet för andra året i rad. Och ja, det blev ett lite märkligt firande ändå. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först så säger jag ju också varmt välkommen till Per Lagerström och Saga Fredriksson, som för en gångs skull är i studion. Vi alla samlade.
Woho! Underbart ju. Ja.
Väldigt skönt. Skönt att ha er här inne i värmen som det blir i den här lilla mysiga studion.
Ja, men när det är SM-guldsavsnitt så då kommer man hit.
Jajamän, jag kom hela vägen från Malmö. Nej, det gjorde jag inte. Men väldigt härligt att vara här på plats.
Vi kan ju säga grattis till dig också, Saga, för Malmö FF. Ni har också kunnat fira i helgen.
Alltså, så självupptagen var jag när du sa grattis. Började jag säga grattis, tänkte jag, ja men vi har ju gått upp, så det är säkert mig du pratar om det. Nej, skämt åsido, men absolut, tack så mycket. Kul.
Och vi säger grattis även till Växjö DFF som ju är klara för damallsvenskan. Efter att ha vunnit i helgen så har vi ett lag klart till nästa säsong. Vi vet fortfarande inte vilka som åker ut och mycket, mycket mer om damallsvenskan. Det blir det ju om en liten stund såklart. För nu har vi ju en massa att prata om när det bara är 2 omgångar kvar. Men vi ska börja med snabbfrågorna som vanligt. Och vi börjar med, vad har förvånat er mest i veckan?
Det är väldigt svårt att inte säga att Linköping spelar 2-2 mot Kalmar. Alltså jag vet inte... Ja, vi kommer ju säkert prata om detta mer. Men det var väl ingen som tippade det inför. Även om vi har... Eller ja, jag har ju absolut stått och sagt att Kalmar kommer vara ett lag som ställer till i höst. Att jag trodde det skulle ske nu och att det skulle vara bärande för vem som vinner ett SM-guld. Nej, det trodde jag kanske inte. Så att det förvånar mig.
Mm, jag satt i P4 Kalmar igår och pratade om IFK Kalmar och om de kommer hålla sig kvar och sådär och sa att ja, just ikväll så kommer de ju få det väldigt, väldigt tufft, men jag tror att de klarar sig och ja, jag kan säga att jag fick meddelande därifrån också. Jag stod dessutom och bakade lussebullar, så säker var jag på att det här inte skulle ske, osminkad och redo, fick kasta mig in till en tv-studio för att göra en guldsändning. Det var väl ändå härligt. Har du något annat, Per? För det kanske är det mest förvånande ändå att det blev klart.
Men det är såklart det är det. Men om man tar en dimension till så är jag lite förvånad om man har chansen att vinna SM-guld. Att man inte samlade en sån kväll. Då har man vunnit lite för många kanske. Eller imponerade. Man har vunnit så mycket. Hade jag haft chansen att vinna SM-guld då skulle jag nog dra ihop hela laget. Men det var min reaktion att Rosengård verkligen inte heller hade funderat på det här. Det var väldigt roligt att se. Jag.
Men jag tror inte ens de ville att det skulle ske på det där sättet. Alltså det är klart att de vill fira på planen med sina fans, dressade i sina kläder. Alltså det är den indikationen man har fått lite bakom kulisserna. Att jag tror det där laget hade hoppats att få avgöra på egen maskin. Så jag tror att det har mycket med det att göra.
Ja, det var det säkert, men det måste ju vara roligt att träffas ändå när vi vinner guld och
ja, absolut.
Krama några personer eller skrika lite grann ihop.
Ja, och Olivia Skog avslöjade ju att de hade ju planer på att ses på fredag när Kristianstad besöker Linköping och tänkte att okej, då kan det bli klart den här matchen. Vad var det hon sa? Ja, vi tittar väl på den och ser hur mycket Linköping vinner med. Det var Rosengårds inställning till den här matchen. Och så satt de på lite olika håll i mindre konstellationer. Gruppchatten började gå varm när SM-guldet var klart. Det pratades som att de skulle försöka styra upp någonting. Men de lyckades ju inte med det. Så att det blev ingen guldfest ordentligt igår. De samlades i små grupper. Vi kan väl ta och lyssna lite kort på hur det lät när Olivia Skog svarade från ett sovrum någonstans i Malmö där hon satt i sin ensamhet och fick ta intervjuer med media istället för att fira ett SM-guld. Ja, du hade inte väntat dig att Linköping skulle tappa poäng mot IFK Kalmar, misstänker jag.
Nej, men vem hade väntat sig det? Ingen av oss i mitt lag i alla fall. Så det här känns mycket märkligt, men såklart oerhört stolt och glad ändå.
Vad gör du ikväll då? Hur firar du?
Ja, jag vet inte hur vi ska fira. Lagchatten går varm här, men jag har varit upptagen med lite intervjuer, så jag har lite dålig koll på om något har planerats. Jag har stängt in mig här i sovrummet, och Berglund sitter i köket och pratar i telefon, och Fiona och Seger tror jag har öppnat en flaska champagne, så vi får nog snart ta ett glas ihop med dem. Jag tror att det är champagne, jag vet.
Någon form av bubblor i alla fall.
Jag hörde att det var något som poppades innan, så jag misstänker att något har tagits fram där borta.
Ja, mer om varför Rosengård tar SM-guldet, det tar vi lite senare. Men vi går vidare då till veckans snyggaste.
Ja, men jag tycker det blir nästan alltid mål, men det blir det ändå. Jag var på plats och fick se Emilia Larsson först vinna en duell. Och det är ju på något sätt att bara gå in och ta bort någon, driva i hög fart, ta ner farten för att bara få liksom, titta upp vad målet är, sätta upp liggen, sen handlar den bara att pendla höger dojan och smäller i bortre krysset. Otroligt vackert fotbollsmål.
Du tycker inte Walkers andra mål var snyggare då?
Felträffar brukar inte räkna in på de här.
Jag skojar bara. Nej, men jag håller också med. Det är ju klart Emilia Larssons mål, det var otroligt snyggt, men Walkers liksom shot or cross, eller är det en lobb, är det in i mål, ingen vet, men mål blev det, så att den var ju också underhållande framförallt.
Ja, ett mål som alltså innebar då det där 2-2 resultatet, men Emilia Larssons mål, ja, det lär vi väl få se mer av, kan jag gissa. Vi har ju en gala, Damallsvenskans bästa, som kommer. Jag skulle bli förvånad om den inte är en av 8 kandidater till slut i kategorin årets mål, som ju ni som lyssnar på det här möjlighet att påverka, för den avgörs på Sportbladets sociala medier och kommer dra igång veckan innan galan. Vi kan också berätta för er som vill anteckna i kalendern att det är den 16 november som gäller för galan Damallsvenskans bästa. Vi går vidare till veckans svenska i Europa.
Där landar jag någonstans i Johanna Rytting-Kanur. Det är ändå ett hiskeligt snack om speltid. Vi har pratat om det många gånger i podden, vi pratar om det i våra sändningar, vikten för landslaget, att hon får chansen från start och att hon tar den. Det för mig är alltså riktigt coolt att se. Vi ska också ha med oss att det där var en vattendränkt bana, så att hennes vanliga dragningar gick ju inte hem, för bollen stannade mitt i steget, men hon slogs inte ner. Alltså man såg på henne att hon hade bestämt sig att den här matchen så ska hon leverera och visa att hon ska vara i startelvan, och jag tycker hon bevisar att hon, ärligt talat tycker hon, utan att bara så här svensk ögonsätt, så är hon bästa spelaren på planen utifrån intentionerna hon gör, och också inblandad i väldigt mycket offensiv, så att Johanna Rytting-Kanerud får min veckans svenska i Europa.
Jag tror också jag såg någonstans att de blev utnämnd till matchens bästa spelare. Det finns väl olika sådana bedömningar, så att du är inte helt ensam där. Och det var snyggt. Sen får väl kontra med dem. Men däremot för landslaget var det jätteviktigt för Sverige. Men ändå, det är klart att vinner Milan mot Juventus, och Aslani som kommer dit, det är klart att hon gör 2 mål, och vilken vinst då för Milan. Så man ena sekunden förlorar ganska enkelt mot Inter, och sen slår man Juventus. Så det börjar hända saker i Milan, och även Aslan är vilken stjärna hon är igen. Liksom. I de stora matcherna så gör hon de stora målen, så att jag får säga Aslan.
Ja, och ge kanske då Italien lite försmak på vad som väntar nästa sommar, för Italien lottades ju in i Sveriges grupp i VM nästa sommar, som då Sverige kommer spela på Nya Zeeland. Det fick vi veta i lördags, en otroligt långdragen lottningsprocedur, men ja, drömgrupp för Sverige. Vi får se hur det går efter den där gruppen. Och när vi ändå då är inne på landslaget, de ska ju åka till Australien nu. Det är en träningslandskamp som väntar. Peter Gerhardsson tar ut sin trupp på torsdag. Nu vill jag veta en skräll som ni vill se i den här truppen.
Jag vill se 3 skrällar. Men jag får börja. Nej, men jag tycker Matilda Winberg ska vara med. Jag tycker hennes form kommer att peka stor otroligt snabbt uppåt, och så vass i spelet. Sen tycker jag både ytterbackarna BK Häcken, Hanna Wik och Anna Sandberg, för att kanske inte redan nu, men det kan gå så snabbt för de unga spelarna. Ska vi vara med alla 3?
Alltså så här tänker jag på när man säger skräll, är ett namn som aldrig hört för, och jag tänkte jag kan ju inte välja de här spelarna för det där är ju inte skrällar, men jag håller med dig, det var exakt om jag tänkte på. Det är de här spelarna som någonstans ligger där i periferin, som är ena foten inne, ena foten ute, men måste ta chansen. Sen vill jag också då slänga in, om vi nu nämner namn som redan varit med, hint hint Per, men Stina Lennartsson. Jag tycker att kan hon få chansen att växa in i den här miljön, så säg att hon har fysiken framförallt som kan ta sig an större matcher. Jag tror det tycker jag man tittar ofta på, att det är liksom Sverige måste vara fysiska, de måste vara snabba, och där tycker jag hon passar in i den mallen väldigt fint. Och så att kan vi få in alla fyra?
Ja, det skulle vi kunna få. Du kan få en riktig skräll, men inte till Australien, till VM. Ja. Det är faktiskt, jag nästan som har glömt bort henne, men jag tänker att en vintersäsong, Rosa Kafaji gör sin bästa vintersäsong någonsin. Det är bara, allting stämmer i våra, och hon blir EM-jåken och gör det lite extra för Sverige.
Wowzers! Där har en skräll. Okej, jag gillar det, jag gillar det.
Mm, det finns en del att se fram emot med den här trupputtagningen. Vi får väl se vad Gerhardsson väljer att göra när han nu ska presentera vilka som får åka med till Australien när det är dags för den träningslandskampen. Den kommer ju spelas då efter att damallsvenskan är avgjord, och då går vi väl in på det. SM-guldet, för just det är ju redan avgjort. Vi har strider som fortfarande lever, men Rosengård är svenska mästarinnor, och vi kan väl börja med att lyssna på vad Sofie Bredgård sa igår kväll då, efter att det blev klart varför det är så att det är Rosengård som vinner SM-guld.
Nej, jag är väldigt stolt på det sättet vi har gjort det. Det har kanske inte varit lika snyggt varje match, men vi har fan stått ihop som lag och kämpat för varann och visat att vi kan vinna på olika sätt. Så det har varit väldigt viktigt, men jag är väldigt, väldigt stolt.
Vad säger du om din egen säsong då, och ditt bidrag till det här SM-guldet?
Nej, men som jag sagt förut, när man spelar i lag med så många bra spelare, då bidrar det också till att man själv lyfter sitt nivå. Så det har varit kul liksom att också själv känna att man har lyftat sig efter man har bytt lag och bytt klubb och sånt. Så det är stort, och jag är nöjd. Så det är väldigt kul.
Vad säger du är den största anledningen till att det är ni som vinner guldet i år? För som du var inne på innan, det kanske inte alltid har varit så snyggt, och det har ju hänt en hel del under säsongen. Det är viktiga spelare som har försvunnit, antingen flyttat eller som Caroline Seger då, som har skadat sig. Vad är det som gör att ni har varit överlägsna i år?
Vi har stått ihop när det har varit svårt, då har vi fan kämpat. Vi har visat att vi kan vinna på olika sätt. När vi har tappat spelare, då är det någon annan som har steppat upp och tagit ansvar. Jag tycker väldigt, eller vi har stått ihop. Ja, så jag tycker väldigt, eller vi är ett lag som har visat vägen liksom.
Mm, en glad Sofie Bredgård. Vad skulle ni säga då? Varför vinner Rosengård SM-guld?
Jag tycker ju att det finns otroligt många anledningar, inte bara spelarmaterial, utan jag har ju själv spelat Rosengård, det är ju ingen hemlighet, och över många år så har man alltid varit det mest bollförande laget, man har varit kanske det bäst starka offensivt och så vidare, men det här året så tycker jag mig se en nyans som vi inte har sett tidigare, vilket är att de har börjat vara lite mer cyniska när de har behövt. Och det finns en ödmjukhet i det. Det finns en respekt för Europaspel i det. Och det talar för att man har förstått uppgiften och att man kanske inte är det här det mäktigaste laget i Europa ännu. Och därför tycker jag det är fräckt att se den utvecklingen. Och det är också det som jag tror att de har gjort, att de faktiskt tagit poäng i vissa matcher som vi kanske i förhand trodde att ja, men Häcken kanske ska vinna den här matchen, de har spelat bättre. Det gör de inte, för att Rosengård ändrar taktiken, och det finns finess i det, och det är ena delen. Den andra skulle jag vilja säga är avgörande spelare i avgörande moment. Man pratar om bredd. Bredden måste kunna påverka. Det kan inte bara vara att du har en stor bänk, utan det måste vara spelare som faktiskt kommer in och ändrar matchbilder. Det har de haft. Vi kan bara ta en sån som Jessica Wik, som kommer tillbaka från en väldigt tuff period efter att ha fött barn och inte kan liksom komma tillbaka till träning, även om hon är urtränad. Och kommer ändå in och spelar på så otroligt hög nivå. Det är ena delen. Ta Stephanie Sanders. Vi har snackat om Supersub hela det här året, och hon kommer in och avgör match efter match efter match med både assist och mål. Och då har vi inte ens liksom nämnt startelvan som gång på gång presterar på hög nivå. Lägsta nivån är så himla hög. Då är det väldigt svårt att inte vinna SM-guld. Så att många delar, hatten av och grattis till Rosengård.
Ja, men du är inne på mycket och dels, nu ska vi inte, jag tycker inte man ska prata om den här vinnaren, men jag måste ändå nämna Häckens inledning på säsongen är för svag, som jag ser de stora kandidaten. Där slänger de bort konkurrenssituationen. Skulle det vara någon säsong man skulle utmana Rosengård? Jag vet, tippar du Rosengård Saga som vinnare innan?
Jag gjorde ju inte det. Nej. Och det är det. Det är ju det.
Det gjorde jag, men hade jag däremot vetat att Seger, Šanković och Veje skulle lämna, så hade jag nog inte gjort det, för att det är att de klarar de trappen, då har du massa anledningar där. Och jag vill ändå påstå då, de kanske hade ändå bäst trupp om man jämför med Häcken, det är det. Men, och jag, det är så lätt att slänga sig, men det finns någonting i vinnarkultur. Jag satt och funderade, vad betyder vinnarkultur? Och jag tror att det betyder massa saker för mig. Dels så tror jag att Caroline Seger är lite av en vinnarkultur, oavsett om hon är på eller utanför banan. Att hon är så enorm liksom, personlighet och vill vinna. Utan att veta det så gissar jag, med det jag hör, att Rosengårds träningar är väldigt mycket vinnarkultur. Men också när du ser dem förlora. Jag såg dem förlora borta mot Piteå. Jäklar vad besvikna de var. Och de var tydliga med det, och det var inte bra. Det var inga ord, inga visar. Men det som händer efter en sån match, att Rosengård studsar tillbaka. Alla lag har svackar en säsong. Rosengård har extremt lite svackar. Och det tror jag både beror på bredd i truppen, också eloge till tränarteamet, hur man jobbar, men också vinnarkulturen. Att det är inte acceptabelt. Vi måste göra någonting annorlunda, inte göra samma sak. De vågar göra saker annorlunda. Så vinnarkulturen tillsammans med att det faktiskt finns en väldigt, väldigt bra trupp. Och sen på återigen då, spelare, jag är ändå inne på Sofie Bredgård, att en sån ung spelare i Rosengård nu, liksom, hon gör ändå skillnaden. Olivia Skogen har varit bra hela säsongen, men Bredgårds höst är lite briljant, och du måste ha de där delarna. Så att det, med den säsongen är det väldigt, väldigt imponerande att de vinner mästerskapet med två omgångar kvar. Det är stor eloge.
Grejen med vinnarkultur också, bara för att lägga till där, är att du ger dig inte själv utrymme att tänka tanken att det finns något annat än vinst. Och det är skillnaden. Lag som, alltså, man vet det om man har varit elitidrottare, att framförallt i de miljöerna, att det finns liksom inget annat. Man pratar inte om alternativa resultat. Sen kanske man inte alltid vinner, och då blir man så besviken som de blev mot Piteå. Men kravställningen är att man går alltid in med inställningen att vi ska vinna allt vi rör. Så tänker de även i Europaspelet. Sen kommer de inte vinna den kanske, men det är det som är skillnaden. Om du är ett lag som inte har den kulturen, den historiken, då har du istället utrymme att ens tänka, ja men vi har gjort ganska bra ifrån oss. Och jag tror det är lite det som har hänt Linköping. De har känt att, jäklar vilken bra säsong vi faktiskt har gjort. Vad fint vi har spelat, vilken bra process vi har haft. Men nu i slutet har vi sett att de chokat lite. De har spelat lite mer krampaktigt, inte lika tempofyllt, och nog varit lite, jag ska inte säga nöjda, men det är väl ändå den känslan man lite sitter med, att var ni för nöjda för tidigt? Ni var inte riktigt hela vägen in i mål. Och det tror jag, och då ska vi ändå komma ihåg, Linköping har vunnit i sina dagar, så det är inte så, men det handlar om gruppen som är just nu. Och där har väl inte Nilla Fischers ledarskap helt varit lika stark kanske som Segers, även om hon har alla sina vinster bakom sig. Gruppen är fortfarande ung, och jag tror att det är det som är skillnaden mellan de här två lagen som det är nutid.
Jag tycker det var intressant som Olivia Skog var inne på igår efter att guldet då blev klart. Först så sa hon det, det var nog ganska många som trodde att Rosengård inte skulle lyckas för andra året i rad. För det har vi ju sett ganska många gånger tidigare, att de har legat bra till, men de har inte lyckats försvara sin titel. Nu gör man det. Men hon var inne på just det här med vinnarkulturen och sa att varje match har varit årets viktigaste, kan man säga. Vi har inte tagit någonting för givet, utan bara tänkt att den här matchen måste vi vinna oavsett motstånd. Det är så de kliver in i varje match i den här serien.
Och hon, förlåt, men hon har väl kanske också lite ändrat sitt tonläge, för förra året så sa hon själv i någon intervju att det här gjorde vi enkelt. Men det här året har hon inte överhuvudtaget haft den utstrålningen. Tvärtom så har hon haft, det har varit kniven mot strupen, och hon har gjort det till att det har blivit en tävling varje dag. Och vad det beror på, det kanske är en inre resa eller vad, liksom sin omgivning och så vidare. Men hur du talar om dina motståndare, det har ändrats. Och jag tycker det syns i spelet. Man är ödmjuk, man är aggressiv i spelet och vill få ut så himla mycket. Och jag uppskattar den utvecklingen, och jag tycker också att det är snyggare än att säga att man tar hem ligan enkelt. För att ingenting är enkelt i damallsvenskan. Det är tuffa matcher, det säger alla tränare, alla spelare, även nu Olivia Skog.
Det är så, alla, man vill ju nämna det mesta, det är ju någon form av kombination av det här. Men jag tycker att man måste ändå gå tillbaka till den här vinnarkulturen, finns ju även utanför liksom planen i Rosengård. Och Therese Sjögran, som jag själv kanske satt och funderade på sommarvärvningar, vad hände där? Var kanske inte superimponerad, men så får man ju titta på hela truppen som har byggt, så är det ju väldigt imponerande. Liksom Rebecca Knack, var kommer hon ifrån? Hon kommer in i Rosengård och är fullständigt briljant. Och hon fick över Sofie liksom Bredgård på sista dagen på transferfönstret, liksom tentaklerna ute. Och då har en bredd, titta på ändå på hela truppen, så är det en klasstrupp. Så Sjögrans arbete där i bakgrunden får man ändå ge stor eloge. Och sen även då till René Sleger som har den här gruppen med så starka individer. Och jag tycker ändå man ser i coaching att hon står fast vid vissa saker. Hon slänger inte in avbytare rätt eller fel. Nu blir det ju rätt, för att hon tycker inte att de nya spelarna, de valde att satsa på de gamla. Hon vågar ändra formation, hon står när det blåser. Så att så här med facit i hand så måste man ge de två liksom ledarna bakom laget en stor eloge.
Mm, och vi säger än en gång då grattis till Rosengård och SM-guldet. Det 13:e för mästarinnarna Rosengård, som då blev klart när Linköping tappade poäng. Vi ska snacka mer Rosengård om en stund, för vi ska snacka Champions League. Men först så ska vi prata om de där striderna som då fortfarande lever. Och ja, vi har ju redan varit inne på det, men skrällen i Linköping, vad var det egentligen som hände?
Jag tror, du var inne på det Saga, jag tror att, dels så tycker jag att man ser att Linköpings formkurva har sakta varit på väg neråt. Och det är ju ofta så att i en säsong så har du svackor någonstans. Och jag undrar inte liksom att den är på väg. De har liksom räddat det, de spelar som Olga Achten och gjort några drömmål, några matcher som man inte sett kanske formkurvan. Då hade de tappat poäng mer. Då hade alla sagt att Linköping har en dålig form. Men i spelet har ju inte riktigt varit lika gnistrande. Alltså de hade ju kanske vassast anfallsspel, skapar alltid målchanser. Det är ju slutat hänt. Så att jag tror snarare att en formkurva kommer och går. Linköping är en sämre formkurva. Jag tror det bland annat beror på att man har faktiskt haft ganska liten trupp. Det har gått mycket spelare. Vad händer på träningen hela tiden? Och då blir det en effekt av att du inte kan kanske konkurrera. Då måste allting stämma. Den har den inte gjort. De hade behövt haft några spelare till, tror jag, för att kunna korta ner formkurvan. Som till exempel Rosengård har ju en förlust, sen är de tillbaka på hästen igen matchen efter.
Dels det, och jag tycker det är jättetydligt att man saknar Ahtinen såklart. Även Lennartsson, det är två så viktiga spelare, och det är precis som du säger, vad fragile de blir när de inte får ha sina två spetsspelare på planen, inte två, de har fler, men ni förstår vad jag menar. En annan del, så får, alltså jag måste ändå säga, det är så himla lätt att bara prata Linköping, vad de gjorde, men det fanns ju ett lag på andra sidan, Kalmar. De gjorde sin läxa. Alltså nu satt vi och jobbade med den här matchen igår i studion, och man kan se det på ett annat sätt och man kan pausa bilder och så vidare. Men på sättet som Kalmar många gånger lyckas stänga både Momiko och Capox, är, då har man gjort sin läxa. För det är ju det som är lite kärnan, det är ju hjärtat i Linköping, att hitta in på sina tio, eller vad du åtter, eller vad du kallar dem, med spelarna som är den här ytan precis framför backlinjen. Och kan man stänga dem så har man mycket vunnit, för då blir det inte det här frejdiga spelet offensivt om man inte använder kanterna. Och Michel de Jong står i en intervju efter matchen och säger, vi hade så mycket plats på kanterna som vi inte utnyttjade, vi gjorde det för sent. Då är det återigen, vad är det som saknas? Jo, en Olga Ahtinen som är så skicklig på att upptäcka ytor. Hon är så skicklig på att fördela. Det fanns inte, för Ellingsen är en hårt jobbande spelare, men hon är inte den spelfördelaren som Ahtinen är. Takarada försvann, för hon försökte vara lite Takarada, var lite Olga. Och det blev inte den balansen på mitten som vi vanligtvis ser. Så att det är ju en del i det. Och sen, ärligt talat, det kändes som att, jag ska inte lägga ord i mun på dem, men att var de mätta liksom? Var de riktigt så passionerade som de behövde vara? För jag tyckte inte att jag såg den här att man in och bara vinner varenda tackling som man har sett dem när de mötte Eskilstuna eller när de mötte Häcken. Det smällde i varje duell. Det var lite så här, ja, men försäsongsmatch.
Ja, men lite. Men jag tänker att det tror jag har egentligen med den här känslan av att du har allting att förlora.
Alltså, så kan det ju vara.
Lite så, men det du beskriver nu, dels Kalmars styrka och Linköpings problem, när man, jag får ju liksom titta, jag sitter bara och tittar på den här matchen, behöver inte jobba så här, och bara liksom, vad är det som händer här? Och redan är halvtid så börjar jag fundera, ajajaj, liksom, tänker jag, för jag tycker det är roligt när det lever. Den här serien kommer att avgöras. För att det fanns tendenser i matchen, både med liksom, Kalmars sätt att spela, Linköpings trend, så att det var, och det är ju någonting som händer ibland i fotboll när man vet att det börjar gå emot lite grann och så bara blir det. Och det är klart att de här ska, klart att de vill vinna, men det går inte. Det går inte att göra den extra löpningen i matchen. Det går inte att vända den här känslan som hela tiden kommer, oj, jag kommer Kalmar kvittera här, och så gör de det. Mm. Så att det är ju idrott, och den här liksom mentala aspekten, någon och allt och överleva, någon och allt och förlora. Jag tror att det finns en aspekt i det där.
Ja, men så är det ju såklart. Alltså verkligen, men man kan ju inte ta från någonting från Kalmars prestation, för att det är en prestation, och man ska också göra mål på de här lägena, och man kan säga vad man vill om Walkers andra mål, men någonstans, man brukar säga att man förtjänar sin tur, och den här gången förtjänar Kalmar sin tur inom situationstecken, jag kan inöron här, men också Linköping som inte kommer upp i nivå, och det är faktiskt det som händer, och att de blir nog tagna av stundens allvar lite.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och det innebär ju då att guldchansen är borta för Linköping, men nu gäller det ju att knipa en Europaplats. Vi har tre lag som är med och slåss om det här. Och i och med det här resultatet så ligger ju faktiskt Linköping trea. Häcken går om på bättre målskillnad. Den där matchen mellan Linköping och Häcken, där det rann iväg rejält, den kan avgöra det här till Häckens fördel. Vem hade trott för, ja men säg där innan sommaruppehållet, att Häcken helt plötsligt skulle ligga tvåa med två omgångar kvar? Vad är det som händer?
Alltså med tanke på, Per, du hintade om det innan, så här, vem jag tippade som etta det här året. För jag kände när jag såg Häckens lag och jag var så spänd på deras bygge och hur de valde att spela. Det fanns så mycket i det laget som jag kände så här, det här blir bra. Jag tror ändå på det i år. Och sen så blir det plattfall i våras och jag bara tänker, vad är det som händer? Vad är det som sker? Och sen har man en höst som är, alltså då är man uppe på den nivån som vi alla har förutspått någonstans, och vi ser att de tar vinster i viktiga matcher och man går in och avgör, och det är bra spel framförallt, det är någonting att bygga på. Jag har ju sagt hela tiden att lyckas inte Häcken ta sig in i tre, alltså topp tre, så är det en misslyckad säsong, och det tror jag inte någon skulle argumentera emot. Linköping å andra sidan, om jag bara flikar in dem här igen, de har ju pratat om någon slags treårsplan att ta SM-guld om tre år, men att man kan redan nu börja konkurrera om Europaplatser, det är ju också så här, jag förväntar mig nästan att de har så mycket i sig att de klarar av det. För tittar man på Kristianstads form så har det ju faktiskt också gått ner. Så att jag tror det står mellan Linköping och Kristianstad plötsligt.
Mm. Ja, men Häcken får man ändå ge en stor eloge för att de vågar göra, alltså att våga bryta negativ säsong, för det är ganska svårt. Titta på här sidan Malmö FF har inte lyckats bryta den.
Så, nu kan vi prata om något annat.
Ja, men det tycker jag är respekt för. Och det man gör där, vi var inne på det tror jag då, att Vilehamn eller klubbens sätt att göra det, ofta så byter du tränare. Här byter man ett antal spelare och gör ganska tydlig riktningsförändring med nya spelartyper, nya ledarstalter i omklädningsrummet, men också ett lite annat arbetssätt. Och det ger effekt. Sen kan man fundera på hur mycket effekt det ger, för så här bra borde Häcken ha varit när serien började, tycker jag. Så att du hade väl inte helt fel nu typ av dem.
Yes.
Så att det här misa mer på potentialen som det här laget har, spelare för spelare. Det man fått ordning på, det är starkt. Det borde komma tidigare. Men den förändringen, så att jag tror det kommer räcka till andra plats till Häcken. Och den truppen har de.
Ja, de vann ju då med 3-1 mot Piteå i helgen. Jag var på plats på Bravida Arena och tänkte lite på det när du pratade om att Linköping inte riktigt kanske hade den där sista gnistan. Jag kände nästan i början av andra halvlek att oj vad Häcken börjar bli desperata nu. Det känns som att de verkligen vill framåt och att de nästan började stressa lite tidigt i den matchen. Sen lugnade du ner sig. Det funkade superbra heter Anna i Göteborg i den här helgen, tydligt. Det blev ju också så att Anna Tiki fick det första målet till slut. Anvegård, det tyckte jag var lite roligt som säger efter att nej, jag sa ju kanske att det var jag som gjorde det där målet för att vi var inte säkra på om Tiki var onside eller inte.
Sneaky.
Ja, Anna Tiki fick målet till slut och det godkändes ju trots protester från Piteå. Josefin Johansson var ju inne på i halvtidsintervjun där att domarna, det var säkert lugnt. Men Anna Tiki, Anna Anvegård och så Anna Sandberg som fick göra sitt första mål. Vi kan väl ta och lyssna lite på Anna Sandberg efter matchen.
Vad säger du om segern idag då?
Ja, den satt ju hårt inne. Jag tycker att det är en tuff första halvlek för oss. Vi kom inte riktigt upp i nivå och det känns som att energin inte riktigt finns där som den brukar göra. Men jag tycker det är starkt av oss att vi går ut och höjer oss i andra halvlek, går ut med mer energi. Så att det är väldigt skönt med 3 poäng.
Vad tänkte du när de tog ledningen? Det är också ett hyfsat mål de gör.
Ja, det är klart att det är tufft när man åker på ett mål sådär. Men vi har också pratat om det att vi måste hela tiden ha tålamod. Och även fast vi ligger under eller att det står lika att det är mycket av matchen kvar. Det tycker jag att vi har tålamod under hela matchen och vi jobbar på.
Anna verkar ha varit ett gångbart namn i häcken idag där ute. Om man tittar på målprotokollet, vad säger du om ditt eget mål?
Ja, men det är otroligt skönt. Det är här man har gått och längtat nu på efter. Så att det är så jäkla skönt och att äntligen få släppa lite nu. Nu får vi fortsätta.
Och 3 mål alltså mot Piteå. Vi gjorde ju den också någon gång när Linköping Eskilstuna som vi sa brukar bli målsnåla tillställningar. Det sa jag på den här också, för det brukade bli mellan Häcken och Piteå. Det blev det ju inte, och Häcken tar tillvara på det här med just målskillnad då, som ju är det som gör att de ligger före Linköping just nu. Man har lika många poäng, men det är alltså Linköping och Kristianstad som möts nu på fredag dessutom. Vad tror ni, hur slutar det här nu då? Vilka tar Europaplatsen och vad händer på fredag? Går det förutspå vad som kommer ske mellan de här två lagen?
Det går ju inte. Du säger ju det själv. Det går ju inte att förutspå någonting i den här ligan, och det är det som är hela skärmen, men också helt omöjligt, för att det kan svänga så himla snabbt, och nu om man bara blickar mot fredag så... Jag trodde nog någonstans att efter Kristianstad förlorade mot Örebro att de skulle hoppa på hästen och utmana Rosengård på riktigt. Det gjorde de inte. Och nu hade ju mitt argument varit, ja men nu har ju Linköping åkt på den här smällen. Kommer de hoppa på den här hästen och faktiskt claima vinsten? Och frågan är om de har det i sig. Alltså jag står lite så här, det är 2 lag som jag tror är lite besvikna just nu. Så antingen så använder man det som en energi att man faktiskt går in och briljerar i sitt spel, eller så har man musten gått ur. Och jag vill ju tro det förstnämnda, för att det här är ändå professionella atleter som älskar vad de gör, så jag har väldigt svårt att säga att man inte motiverar sig i sånt här skede, vilket också då gör att jag tror att det här kan bli årets match, ärligt talat.
Väldigt, väldigt viktig match för Kristianstad och Linköping, för att det är ju, jag tror jag, helt avgörande för Europaspelet. Dels vilka spelare du kan värva, hur ska du summera den här säsongen, från att båda lagen, Linköping och Kristianstad, pratas om att guldracet, så kan det sluta på 4:e plats. Då blir det nästan, kan man inte säga fiasko om det, men riktigt misslyckande får man ändå säga. Så att det blir någon form av final, om Europaplatsfinal, liksom nästan som en playoff. Det gör jag tror däremot att Kristianstad har goda chanser att vinna den matchen. På tal att deras vassa forward som jag tror passar bra mot Linköping, men såklart att Linköping har kapacitet att vinna också. Men jag ska tippa så vinner Kristianstad, men det räcker ändå inte, för det är med 4 poäng efter. Jag tror Linköping som ordnar upp det där. Om de inte gör det mot Kristianstad så gör de mot Örebro. Så att jag tror att vi har en tabell som den ser ut nu, att den, så kommer den sluta i toppen i alla fall.
Och det innebär då Rosengård som 1:a, och det kan vi ju slå fast, så är det. Sen då Häcken 2, Linköping 3 och Kristianstad som de som hamnar utanför Europaplats. Men om vi blickar neråt då, för där har vi också en högintressant match i helgen. Vi har Umeå som ligger på en kvalplats mot BP. Hur går det då?
Ja, men om vi tar en playoff-match, så har vi en playoff där i botten också. Och den kan väl man säga, om det betyder mycket att komma till Europa, så betyder det här ännu mer. Det är alltså existensen i damasvenskan. Det är helt andra spelare du får värva, och helt andra, det kan ju innebära att spelarna är proffs här och amatörer lite. Så det här är ju en enormt stor, alltså står väldigt mycket spel för spelarna också. Så att här blir det ju en mental aspekt. Hur klarar spelarna det här? Det är ju inte bara klubben. Och det blir väldigt intressant. det finns ju egentligen ingenting som tyder åt något håll, bara att faktiskt just nu har Umeå 12 poäng och BP 9, så de är väl lite bättre då. Och det är väl det som skulle tala för Umeå, om jag är så krass. Men med det sagt, Brommapojken, vi var inne på målskillnad. Även här har ju BP bättre minusmål, bara minus 38 av Umeås minus. Så att vinner de, då är de ju, så att, då är de ju på samma poäng här och bättre målskillnad. Så att på något sätt, jag vet inte om man får önska det, men det får man väl göra. Jag skulle gärna vilja att Kristianstad vinner och att BP vinner, så att det blir ruskigt spännande sista omgången. Nu är jag ärlig.
Det får du verkligen, det är väl härligt. Men det kan man väl få önska. Nej, men jag är ärligt talat, jag tror jag tappade det lite, för jag är bara, jag sitter och tänker verkligen, vad kan den här matchen sluta? Vad väger det åt? Ser man hur BP presterar mot Hammarby, om vi bara tar bort målen? Alltså första minuterna där, alltså BP är inte att räkna bort. Jag tycker det är någonting charmigt med den klubben, att de lyckas peta in lite bollar hit och dit, och på sättet de gör det, oftast från väldigt hög aggressivitet. Orkar de hela matcher? Nej, inte alltid. Men mot Umeå så ska de göra det. Så att jag ser ändå framför mig att det där kan bli en riktig höjda match, och framförallt att BP kommer springa som de aldrig har sprungit för. Och frågan är om Umeå orkar mentalt stå emot, och att de faktiskt orkar göra det spelet som, eller prestera det spelet som de gjort under säsongen. För att många gånger spelar de, jag säger faktiskt, fin fotboll. Alltså det är inte ett lag som bara hoppas på det bästa, utan det finns en jättetydlig spelidé. Sen kanske man inte alltid får träff på den, men det kan jag ändå uppskatta med ett bottenlag. Det är en öppen match, men det lutar, för mig lutar det mer åt BP, just based on, tänkte jag säga, intensiteten. Alltså de lyckas komma upp i andra nivåer, aggressiviteten, intensiteten, än vad Umeå många gånger gör, och därav tror jag att de är det vi också går.
Umeå mer förlorat, vill jag också påstå. BP har pratat den säsongen, vi spelar vårt spel, skulle vi åka ut så gör vi det. Umeå, den forna storklubben, där det handlar om att vara, alltså för spelare tror jag, större krav på sig, men såklart mycket, mycket bättre läge. Sen kan man ju vända på det, skulle Umeå vinna, och jag tror att Eskilstuna är ju lite på nytt född här och slår Kalmar, då har du Umeå, Kalmar på samma poäng. Och det där Kalmar som vi har räknat klart för länge sedan, jag tror jag satt mot BP och sa att nu är de klara. Då skulle Umeå och Kalmar på samma poäng. Skulle Umeå kunna bara farten vinna sista, få Kalmar kvala, Uppsala eller Allingsås kanske. Det är inte givet. Alltså, alla tror att det är givet. Alltså, så det kanske blir spännande sista gången oavsett. Så jag slutar hålla på något lag här.
Jag gillar ändå hur du försöker här. Men om man ser också, det kan ju bli intressant i den sista omgången, för att där har vi ju också pratat om just fördel för IFK Kalmar, för att man möter AIK som är jumbo. Det kan ju bli som så att AIK åker ur på måndag nästa vecka när man möter Häcken. Vinner man inte där så är det ju kört för AIKs del. Och AIK då möter IFK Kalmar i den sista omgången. Men vi har också ett BP då som möter Rosengård, som är inne i en tuff period just nu med mycket matcher, mycket som händer runt omkring. Jag menar, en av anledningarna till att de inte firade det där SM-guldet ordentligt går, det är ju att det väntar en match mot Barcelona nu på torsdag.
Den lilla matchen.
Den lilla matchen. En sån man tar i förbifarten inför ett slutsålt Malmö IP. Och sen hemmamatch på måndag då mot Djurgården. Och ser man hur de gjorde förra året när de säkrade guldet upp i Piteå. Ja, men då blev det ganska rejält firande efter den efterföljande hemmamatchen, när man fick fira med sina egna supportrar och sådär. Så att, vem vet, Rosengård kanske är lite mätta, lite trötta till den där sista omgången mot BP om det krävs. I don't know.
Jag är apropå försöka. Nu försökte du, Anna. Det,
absolut, jag försöker med allting här.
Nej, Rosengård släpper inte de matcherna. Alltså det är också pride. Det är tillbaka till att du ska vinna alla matcher. Det finns inte på kartan. Och jag kommer äta min hatt om det är så att jag har fel på denna, för det ska inte ske bara. Vi har pratat bredd. De har en bänk som kan gå in och som start eller vilken annan klubb som helst. De kan gå in och vinna den matchen. Jag ser inte att BP kommer ha en easy ride där.
Nej, och just det där du är inne på, de där bänkspelarna, om man nu väljer att lufta lite spelare i den, de har ju allt att bevisa. Så att,
exakt. Ja.
Nej, jag försöker hitta spänning här jag också. Men vi får se. Jag tror väl att vi kommer sitta nästa vecka och ha ganska mycket att se fram emot ändå, med tanke på hur den här serien lever sitt eget lilla liv. Det går ju inte att tippa någonting någonsin. Allt blir bara helt tvärtom. Så att, ja, vi får väl se var vi landar. Vi stänger den damallsvenska butiken för det här avsnittet i alla fall. Och så ska vi blicka ut mot Europa och Champions League. För gruppspelet är ju igång. Det fortsätter den här veckan. Men om vi ska titta lite på det som hände då första veckan. Ska vi börja med Barcelona som alltså vinner med 9-0. Visa vad skåpet ska stå direkt.
Ja, mot ett lag som liksom, även om Rosengård är lite högre rankat än Benfica, som man pratar om, det är ju Rosengård och Benfica det handlar om, så skulle Rosengård förlora med 9-0 skulle vi tycka att det är kris. Så att det, på något sätt är det en enorm respekt för Barcelona igen. Förvånade däremot att Benfica som var i Champions League förra året släpper till det där. Så att för mig ganska tråkigt resultat. Jag tycker ändå att de här gruppspelen börjar bli jämnare. Och det är ju det andra matcher. Det här var väl en... Men väl dominansen av Barcelona, allting stämmer. De är också en mördande konkurrens i sin startelva. Så spelarna vill ju hela tiden, de slår aldrig av på takten i matcherna. Vilket gör att det kan bli de här resultaten.
Mm, ett resultat som kanske förvånade desto mer innan vi går in på den där grupp D igen där Rosengård då spelar. Grupp C, Lyon Arsenal 1-5.
Alltså vad höll de på med? Alltså vad höll Lyon på med? Alltså jag absolut att spelare startspelare inte var på planen och så vidare, men jag bryr mig inte ärligt talat. Heter ni Lyon och ni vunnit så många gånger, det får inte se ut på det här sättet. Alltså Arsenal fick det att se ut som en liksom en vad säger jag, tänkte säga barnmacka. Det är inte ett ord, det är inte
nej,
ett
en
uttryck.
Barnlek snarare.
Barnlek. Alltså cake tänkte jag. Okej. Ja, jag tror alla fattar vad jag menar. Ja, det var för enkelt. Samtidigt så är jag imponerad av Arsenals start det här året, både i ligan, i Champions League. De ser ut att ha hittat varandra, de är fröjda i sitt spel. Det är så mycket som stämmer och det är klart att det är roligt att se att det går bra för Eidevall. Alltså har jag också haft honom som tränare, så det är klart att det är roligt att det går bra för honom även i Europa och att han kan sätta sin prägel på ett lag och så vidare. Men det var förvånande och jag tycker inte att det är acceptabelt ärligt talat att Lyon sänker sig på det sättet. Det fanns ingen struktur i den backlinjen. Folk flög in höger och vänster utan en tanke på att vänta, vad kommer bakom mig? Kommer någon springa in här och vilja göra mål? Absolut kommer de det. Så att, nej, jag förstår inte vad de höll på med faktiskt.
Nej, det går inte att snacka bort fem. Det är på hemmaplan också. De släpper in fem mål på hemmaplan. Det enda då, och det är ju ruskigt imponerande, det är ett världsresultat. Liksom. Det här kommer ingen ta ifrån Arsenal någon gång. Däremot hade det här varit en avgörande match, då hade jag liksom spikat upp den lite mer resultatet. Det undrar jag inte om det här kanske blir lite bra för Lyon ändå, som har varit lite mättat att de får den här matchen. Så vi får väl liksom, jag tror fortfarande att de kommer att hugga där när det drar ihop sig, men det är bara att lyfta patten. 5-1 mot regerande mästarinnorna i Champions Leagues gruppspel. Wow!
Ja, en rejäl käftsmäll för Lyon. Vi får väl se hur de hanterar den och hur man vaknar upp efter den där, men det har ju också diskuterats en del när det kommer till det här med Europaspel, hur de engelska lagen levererar ute i Europa, och Arsenal då vinner borta mot Lyon med 5-1. Chelsea tar också en tung seger ändå, 1-0 mot PSG. Kommer de engelska lagen gå långt i år, eller vad tror ni?
Det tror jag faktiskt. Men kan vi bara först och främst vara överens om att PSG-Chelsea var den tråkigaste matchen att titta på. Det hände så lite i den matchen. Och sen är det liksom Bright som gör det där målet, och det gillar jag i och för sig. Jag gillar när mittbacken går upp och avgör matchen. det är någonting fint med det ändå. Bara titta. Vi pratar om att när man inte jobbar matcher, men bara titta matcher som är så långsamma och det händer noll på planen. Alltså jag känner bara, nej men vad är det här? Men tillbaka till din fråga. Jag tror det. Jag tror det är deras tid att skina och jag tror det är deras stund att visa vad de går för. Jag har ju efterfrågat det, framförallt Chelsea. Trots att jag nu vet att under den här starten av ligan har de inte riktigt hittat varandra än. Vi ser det mot Liverpool. Vi ser det även mot Brighton, även om de vinner krampaktigt till slut. Det är inte ett lag som är helt i harmoni så som Arsenal är. Det är ett lag som fortfarande försöker hitta varandra. Det är formationsändringar. Det är, jag vill säga formaterarna. Men jag sa formation. Nej men alltså det är trots allt lite som pågår i Chelsea med tanke på att Hayes också är borta, så att de ändå tar den här vinsten mot PSG, det tycker jag är starkt, och det också visar att jag ska inte dra för stora penseldrag nu, men det visar någonstans ändå att man är på gång och att man är att räkna med.
Ja, och det liksom börjar ge resultat att Women's Super League blir tuffare och tuffare. Det är fler lag med där uppe. Det var det redan förra året, men nu är det ännu fler lag tycker jag. Man ser att bottenlagen blir också lite sämre. Liverpool inte, vilken nykomling som helst. Så det gör att ligan taktar till sig. Engelska lagen blir bättre förberedda. Däremot så tror jag att det är lite för tidigt. Att de kommer gå helt okej, tror jag. Men jag tycker det här också beskriver lite hur, liksom, hur Europa ser ut. Om vi tar, liksom, vi ska tippa vilka som ska ta medalj i VM. Så är det otroligt svårt. Liksom. Är det Spanien? Med, liksom, eller är det Tyskland? Eller är det Frankrike vid stjärnorna? Eller är det England som Europamästare inne? Och så har du lite Sverige på det där. Så att det alltså, vi har inte riktigt satt det här i Europa. Det är inte lika tydligt vilken nation leder utvecklingen. Så det är ingen slump att det kan bli resultat. Ena dagen slår Wolfsburg, Bayern München kan komma där. Och Barcelona kan vinna med 9-0. Så att Vi är nog där Europa just nu är väldigt, väldigt tajt och vilka ta steget, men det ser ut däremot som ligan Women's Super League har tagit steget, och det är väl därför jag tror att de går åt rätt håll.
Ja, och vi får väl se också, för det som kanske har varit det stora problemet tidigare för de engelska lagen, det är ju när det kommer till utslagsmatcherna sen, när det är de här dubbelmötena, och dit har vi ju en bit kvar. Värt att notera också innan vi går in på Bayern Rosengård, det är ju att Wolfsburg får en drömstart på det här. Nu möter man Sankt Pölten och man har den här räkmackan rakt in i slutspelet sen. Det har vi ju redan diskuterat, men Wolfsburg känns ju som ett lag att se upp för den här säsongen. Man har en spelare som Alexandra Popp bland annat och ett gäng andra tyska landslagsspelare. Så att ja, vi får väl se där. Men det andra tyska laget då, Bayern München mot Rosengård. Rosengård tar alltså ledningen. Loreta Kulaschi får göra mål borta på Campus Bayern. Men sen så orkar de inte riktigt. De räcker inte riktigt till. De kan inte avancera, koppla om när Bayern väl har gjort 2-1. Vad säger ni om Rosengårds första gruppspelsmatch?
Första halvlek är jag väldigt imponerad över Rosengård. Det är baserat på att de vågar spela en ganska offensiv fotboll trots allt, vilket jag tror är det som ställer Bayern München från början. Sen blir man trötta, precis som du är inne på, när man sjunker ner i knät på Maika, och till slut så står hela laget där och det blir tungt att ställa om. Vi pratar lite om val av forward. Nu gör Kulaschi mål, men är det så att man faktiskt behöver in, det kanske så att man ska ha Mimmi Larsson som striker då, så att man kan ha en omställningsspelare i mitten som också kan hålla emot om det inte nu är Sanders eller hjälp mig.
Lundin kanske.
Tack, det var Lundin jag sökte. Alltså, som har en liten annan typ av spelarprofil som då kan bli den här omställningsspelaren som kan hålla in spelet lite när bollen skjuts upp. Jag vet inte om det är lösningen direkt. Jag tror det handlar fortfarande om kvalitetsskillnad. Jag sa det inför, Bayern München ska vinna den här matchen 9 gånger av 10. Så att jag är inte förvånad över resultatet. Samtidigt är jag förvånad samtidigt att Rosengård gör en så fin prestation och inte blir tagen av stundens allvar. För det tyckte jag man så. Spelarna var harmoniska första halvlek framförallt. Alltså man såg på, jag tänkte som Ria Öhrling. Det syns dels att hon har varit i Rosengård ett tag. Det syns också att hon spelar i landslaget. För hon blev inte stressad när spelare flög in i press mot henne, utan hon kunde till och med göra en liten dragning för att sen hitta nästa passning. Och för mig är det ett jättetydligt tecken på att man inte är stressad och orolig under matchen. Och det är ju ett steg i rätt riktning om man jämför med fjol. Är det fjol eller fjol? Skitsamma, ni förstår fortfarande vad jag menar.
Jajamän.
Och det för mig tycker jag är väldigt spännande att se vilka kliv de har tagit, och därav så får jag ändå säga att jag var imponerad av Rosengård trots att man förlorar.
De gör lite som vi pratade om, de bra försvarsspel, fasta situationer, fortfarande ett vapen för dem, där behöver fortsätta vara ett vapen. Det finns ju saker att bygga vidare på. Man sitter ju när man tittar på Rosengårds spelare och inne på det också, borde de spela sitt spel och föra spelet från sida till sida, och jag tänker ju så här, spontant, ja, först ja, men sen tänker jag, nej, tappar de bollen då går det för snabbt i Europa, så jag tror inte de kan spela det spelet. Jag tycker de ska spela däremot ett ännu tydligare omställningsspel, och där tycker jag det finns liksom delet att utveckla. Vilka spelare ska man kontra på? Hur får du med? Olivia Skog är en av dem som kan göra mål internationellt, men också ska Kulaschi kanske ska vara på planen, kan de vara på någon annanstans på planen för att få en uppställspunkt först, för att få tillbaka, alltså vilka mönster ska de få till för att få omställning, för de har spetsen i omställningsspelare. De behöver bara välja vilka de ska göra och på vilket sätt de ska göra det. De behöver vinna bollen någonstans. Vad går första passningen? Vad går andra passningen? Då tror jag att de kan hota de här lagen lite till. Så det skulle jag lägga fokus på.
För det var inte helt tydligt. Jag håller med dig där att man vill nästan se en så här övertydlig modell att okej, första instinkt tittar åt höger, ska sätta den här första passningen för att säga Mia Persson ska bara...
Nu sätter du ihop Mimmi Larsson och Mia Persson.
Alltså, det är det slut av säsongen för mig också här. Mia Persson kan sätta den i djupled, men då ska det vara på vänsterkanten där Skog springer i djupled. Så att det måste finnas en jättetydlig struktur för det där, och dit har de inte hamnat utifrån sätt, ska jag säga. Det kanske är så att de söker någonting som vi inte ser, men det är ingenting som är jättetydligt i alla fall.
De kommer behöva försvara ännu mer, tror jag, mot Barcelona, och vilket gör att det blir ännu viktigare liksom, att vägen ut när de vinner bollen och ha idéer på det. Och sen kan de fortsätta med det spelet. För att det som är häftigt, man ser ju ändå det är kvalitetsspelare i Rosengård. Det blir inte de här stora siffrorna. Det blir ingen Benfica. Jag tror inte det kommer bli någon match. Liksom. De här är för rutinerade, de är för skickliga. Och det gör att de ger sig själva chansen att ta poäng i den här liksom, gruppen. Det ska bli spännande att följa.
Vad tror ni vi får se nu då på torsdag när det är Rosengård mot Barcelona på ett utsålt Malmö IP?
Ja, vi kommer att se att Barcelona har ännu mer boll. Och det är deras idé och metod. Frågan är vilket tålamod de har och när Rosengård gör det och hur, liksom, var de kommer sätta attacken någonstans. För att de har väl scoutat även Rosengård, och Rosengård är ganska skickliga nu när de faller ner och stänger kanterna. Så att där Barcelona gärna vill komma igenom, och även centralt har man bra mittbackar. Så att ja, frågan är lite vad Barcelona kommer hitta på med att de kommer ha bollen i possession. Men jag tror att Rosengård får försvara väldigt, väldigt mycket och behöver göra ännu mer noggrannare den här matchen. Jag tror det blir en tuffare match faktiskt här mot Bayern München.
Det tror jag också. Och jag tror framförallt, precis som du säger, att det finns inte utrymme för misstag. Det finns inte utrymme att släppa den defensiva strukturen en enda gång. Och det ska man orka. Och då är frågan om det är... hur mycket offensivt de behöver tänka. Alltså så kommer det alltid vara. Det kommer alltid vara att ja, men sen måste vi ställa om. Men frågan är om de bara ska försöka ligga som ett riktigt tråkigt block och bara vänta ut. Och ärligt talat, jag hade gett heder till det. Jag tycker inte det är konstigt mot Barcelona att man ens gör det och har det som taktik. Det handlar om att ta poäng. Så att i det här fallet så jag kommer alltid uppmuntra till liksom offensiv fotboll och att man vågar tro på sin idé som jag precis berömt dem för. Men blir jag förvånad eller tycker jag att det är fel att de skulle bara ligga som att parkera bussen? Absolut inte. Så att jag förväntar mig nästan att se det. Och för mig är det ju alltså bara lite personligt, så Barcelona har alltid varit mitt lag när jag var yngre. Jag var besatt av framförallt här laget ju, som var helt fantastiska med Pioli i täten där. Men nu är det ju damlaget och lika mycket respekt och vad säger man? Man bara idolize. Alltså man verkligen ser upp till de här spelarna. Att de ska komma till lilla Malmö känns helt otroligt ärligt talat. Och det är också den planen som jag växte upp på. Det är den jag är fostrad på. Att se de här världsspelarna. Alltså Lucy Brown ska spela på Malmö IP där jag har stått och harvat. Alltså jag tycker det är någonting. Alltså jag får typ chills när jag tänker på det. Jag tycker det är så coolt. Så jag ser fram emot en match bara på personlig plan. Köpte min biljett så fort den kom ut att man kunde göra det. Och ser fram emot den något otroligt.
Låt oss säga att det kommer vara hyfsade kontraster på de här två mötena. Den första spelas alltså på Malmö IP, det andra på Camp Nou.
Same, same.
Alltså, ungefär typ samma sak. Ja. Och för alla de som saknade de spanska landslagsstjärnorna när Sverige mötte Spanien här. Ja, de får man ju chansen att se nu mot Rosengård, Barcelona-spelarna. Vi får väl se exakt vilket lag de kommer ställa upp med, men det är ett stjärnspäckat lag som kommer till Malmö, och så får vi se då hur Rosengård hanterar det. Hörrni, vi har pratat på bra länge nu och ska se fram emot en spännande helg och vecka då med Champions League-spel, med en bottenstrid, med kampen om Europa. Ja, det finns massor att hålla koll på, men innan vi avrundar så ska vi också dela ut 5+ som sig bör. Och den här veckan så får man 5+ om man är en jävla nolla. Ja. Det kallar vi henne nu. Louise Högrell som har svenskt rekord i att hålla nollan. Växjö DFFs målvakt. 870 minuter hon uppe i nu efter segern då mot Bergdalen. Och Växjö siktar ju dessutom på att gå obesegrad igenom elitet. Vi får väl se om de lyckas med det eller inte. Man har Alingsås hemma i nästa match. Det blir en tuff uppgift för Växjö med tanke på att man redan är klara. Men ja, vi får väl se vad som händer. Men 5+. den här veckan, det får Louise Högrell. Och så får vi se hur länge den där nollan håller. Med det så tackar jag så hemskt mycket för att ni tog er hit.
Tack själv.
Tack, trevligt.
Otroligt härligt att ha er här, och kanske lite lättare för vår producent Julia. Vi får väl se. Hon sitter och vinkar ute i kontrollrummet. Vi hoppas att det går bra för Julia när hon ska klippa ihop det här. Och framförallt, som vanligt, så tackar jag dig som har lyssnat hela vägen. Så hörni, hörs vi igen nästa vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.